Men så lyckas svenskarna resa bort dem och tar sig över vägen liksom. Och så fortsätter de liksom så här, vet. Och ibland tätnar dimman. Ibland ser man inte mer än 4 steg. Man ser inte alls, för det är så tjockt. Och nå, precis när svenskarna kommer över, då öppnar Wallensteins kanoner eld. Zunk! Och första kanonkulorna kommer in bland del bland svenskar. Ska du veta, liksom så här, det striden pågår, vet du. Efter en stund så ligger 100-tals hästar, efter några timmar 1000-tals hästar uppfläckta med magar, invällor, soldater. Åkerfälten är hal av blod, vet du. Det är skrik, fasa, eld och precis så förvirrat som det alltid är på ett slagfält.
Hej och varmt välkomna till podden Ronnys kunskap. Jag heter Peter Öberg och har under våren 2020 jobbat med Ronny Larsson, skådespelare vid Momsteatern i Malmö, med att bland annat skapa den här podden. Momsteatern gör scenkonst med normbrytande skådespelare. Gå gärna in och läs mer på momsteatern.com och ta del av de senaste nyheterna, för det händer mycket spännande just nu. I dagens avsnitt blir det dramatik när Gustav den andre Adolf tar plats i vår historia. Han regerade Sverige mellan 1611 och 1632 med valspråket med Gud och segrande vapen. Välkommen in i dimman. Välkommen in i podden Ronnys kunskap.
Du, om vi skulle ta och prata lite om Gustav den andra Adolf.
Ja. Ja, han är ju en kung som verkligen har betytt mycket, tycker jag. Han har gjort mycket, han har gett sig.
För det är han då som är pappa till drottning Kristina.
Han är pappa till drottning Kristina.
Just det.
Ja, det är han.
Och dör i det här berömda slaget, det dimmiga slaget i Lützen. Dimman i Lützen, eller vad säger
man? Dimman vid slaget vid Lützen, alltså den 6 november 1632 stupar han, vet du.
Men det kan inte vara det första kriget han var med i?
Nej, han har varit med i många krig innan, ja. Vet du, ja. När han blir kung så är han ju inte... När han föds för... Nu ska vi säga 450... Ja, då måste det bli 450 år sedan, tror jag, vet. Då är ju kungen... krönt hos moderkungen Sigismund, vet du, som sitter på tronen, vet. Så det är ju inte, med, det är ju inte säkert att han ens ska bli kung. För efter Sigismund är det en massa prinsar som ska efterträda honom om allt.
Och det är där Karl IX
också. Ja, det är där Karl IX kommer. Alltså så här är det. Sigismund är ju den lagliga kungen som är smord. Men, och så är det en massa prinsar efter honom som ska efterträda om allt går rätt till. Men Karl IX är ju inte den som sitter och väntar på naturlig avgång. Det vill säga att han ska avgå. Utan han griper makten själv och gör sig till kung. Så när Gustav II Adolf är 17 år, då blir han myndig som kung, vet du, och få ta över Sverige efter att Karl IX har gått bort.
Så Gustav II Adolf, det är Karl IX:s son?
Son kan man säga, vet du. Ja, det är det. Det är sonen.
Och det är han som hänger på den här strapatsrika färden längs med kusten över Finland?
Ja, det är han. Då är det ganska sent på året. De kommer dit på hösten i oktober, november, och sen kommer plötsligt december med världens strängaste kyla, och då bestämmer de sig en kall december då att de ska segla hem till Sverige, vet du. Men på vintern kan ju inga fartyg segla över, vet du, över Finska viken och till Sverige, vet du. Så när de kliver ombord på fartygen i Revalshamn och seglar iväg, så går fartyget under. Och då tror ju alla att kungafamiljen kommit, men så lätt blir man ju inte av med Karl IX. Han kravlar sig upp med hela sin familj i Ekenäs i södra Finland, och sen låter han sig ros över Purjoviken till en anhängares gård liksom, så här, vet du, som ligger på andra sidan. Och där de stiger hamn kallas då för Hertighamn. Så fortfarande i Finland, om man kommer dit, så säger de Hertighamn liksom, så här. Det är på svensk. Ska du, det här måste vara någonstans i Österbotten, tror jag. Nej, inte Österbotten, det är nog, nu ska vi se, Finland, Finska viken. Det måste vara, ja, det är i alla fall ner mot Helsingfors, en bit från Helsingfors,
ja.
Och sen åker de då släde runt. Men det gör de först
för att de inte kan ta sig över isen.
Ja, just det. Först tar de sig upp i Ekenäs, i alltså den här hertighamnen. Och sen åker de till Åbo och tar in på Åbo slott och firar julen Åbo i december. Och så tycker då Karl IX att han ska ta sig i tur med Finlands affärer, för det är ett rent kaos. Finland är totalt kaos.
Och Finland tillhör Sverige på den tiden.
Finland tillhör Sverige. Ja. Det är ett hertigdom. Det sitter ju ihop med Sverige. Liksom. Mm. Finland, Sveriges... För Stockholm är huvudstad, va? Så att finnarna har ju... när de ska vara med i riksdagen eller svenska riksdagarna, så skickar de finska representanter till Stockholm som får vara med. Men då blir det så att när de har varit på slott så ska de resa hem. Men nu är ju problemet, de kan inte segla.
Nej, för att det ligger is över
hela. Hela botten, hela Finska viken är ju igenfruset, det går inte att segla. Så enda sättet är att de tar sig i släde runt Bottenviken. Och det är ju kanske, låter kanske väldigt enkelt, men det är ju inte så enkelt. Det är ju ganska svårt. Och så finns det inga slott och borgar han kan ta in och leva på furstlig fot. Utan de enda ställen han kan övernatta, det är hos kyrkoheder och någon enkel befattningshavare. Vet du. Alltså det tog 2 månader den strapatsresan från Finland innan han var hemma. Va?
Det var, och när startade fysiskt, han den då?
Ja, fysiskt kroppen. Alltså kroppen utsatts för fysisk påfrest.
Men då är det under hela vintern de håller.
Ja, hela vintern de åker släder runt. Va? Ja. Och Gustav Adolf som är med då, han är ju 6 år när han är med i kriget i Baltikum. Han får ju vara med om den här strapatsrika resan med sin pappa, då, eller kung Karl IX. Och han blir också härdad mot det här krigs. Så han vet ju sen när han går ut i krig att kommer vintern så har jag vant mig vid det här. Så här är det väl.
Då ligger det ju inte så långt bort från honom att vandra in i krigs när det dyker upp.
Nej.
För han är ju uppfödd i det.
Ja. Han blir... Alltså det blir ju så här att första kriget som Sverige dras in i, det är ju mot danskarna. Kriget mot Danmark är ju väldigt nära, för danskarna vill ju ha tillbaka sydsvenska landskap. Så det är ju ett väldigt blodigt krig, men det går inte bra för Sverige det kriget, inte alls. Gustav Adolf håller på att gå ner genom isen när han är i Vittsjö i Skåne, vet du. Han håller på att bli tillfångatagen av danskarna. Men han lyckas komma undan, men hans vapen blir kvar. Så att danskarna får ju tag i vapnen och visar upp det i triumf i Köpenhamn. Så Sverige har ingen bra framgångar i kriget. Vi har väldigt lite...
Och hur gammal var Gustav Adolf?
Ja, han är ju 17 då när han blir kung, så han måste vara någon, han är nog 18, 19, 20 när han är med i det här kriget då, 20. Han är ju tonåring kan man säga, han är tonåring.
Men det här kriget startade Karl IX, va?
Som ja, det gjorde andra... Ja, det är Karl IX som start. Och Gustav Adolf har bara fått order om att han ska sluta fred, men det går ju inte eftersom nu har ju Danmark förklarat krig. Sen nästa krig är ju Ryssland som förklarar krig mot Sverige också. Då har vi 2 krig som vi måste kämpa emot. Det är så södra Sverige, men vi lyckas få fred med södra Sverige genom det att vi måste köpa tillbaka Älvsborgs fästning som ligger i Göteborg. Det gamla Göteborg, det nya Göteborg finns ju inte, men det gamla Göteborg som ligger vid Älvsborgs, alltså vid mynningen, alltså vid vattnet. Problemet är att det är Karl IX som bygger gamla Älvsborg, vet du, alltså där Älvsborgs fästning. Men danskarna, när de förklarar krig, så åker de upp dit och jämnar Göteborg med marken. De bränner ner hela stan, det finns ingenting kvar, det är bara själva fästningen. Men Sverige lyckas köpa tillbaka den, men det är väldigt dyr fred. Man får köpa tillbaka den för nästan 10 000 dollar silvermynt, alltså 10 000. Det är ungefär hälften av vad statens budget skulle gå till. Så det är väldigt mycket pengar, men kungen själv betalar ju också en hel del, vet du. Han betalar ju in dem, men de lyckas få ihop pengarna och Älvsborg blir ju svenskt, vet du. Från den tiden fram till nu har Älvsborg aldrig blivit övertagt av någon fiende, utan det har tillhört Sverige. Så Danmark får vi fred med, men nu är det ryssarna.
Men då är Skåne, Blekinge, Halland danskt?
Ja, det är det. Ja. Det tillhör inte Sverige. Nej. Så södra Sverige kan vi utesluta att det kommer bli. Men Gustav Adolf, men nu ska vi ju anfalla ryssarna, och det är ju Finland, vet du. Och då åker ju Gustav Adolf 2 gånger till Finland, vet du. Han tar ju åker släde runt, eftersom Karl IX hade tagit den vägen, så tar han samma resa. Så han kommer ju till Finland, vet du. Och då är han i Helsingfors och har lantdag med finnarna. Lantdag, det är en slags riksdag då, där de träffas för att de ska diskutera. Och det är faktiskt så att Gustav Adolf, han kan faktiskt... Han har lärt sig finska. Han är nog, han och Johan III är de 2 kungarna som kan finska språket. Så det är lättare för honom att kommunicera med finnarna på deras eget språk. Och det första som Gustav Adolf gör när han kommer till Lantan, det är att han ber om förlåtelse för att Karl IX har varit i Finland när det var klubbekriget och slagit ihjäl massa människor, vet. Och då vill han ju liksom försona sig med finländarna. Men de accepterar. De säger att ja, vi kommer att ställa upp för den svenska kungen om det är så att det krävs liv, om vi ska vinna ett krig. Och när de är försonade, då kan de ju satsa på ryska kriget. Och då gör det ju så att Sverige vinner ju. De driver ju tillbaka ryssarna, vet du. Så hela Östersjön blir ju ett svenskt innanhav. Ryssarna blir utstängda för 100 år framåt. Det är som det står i en bok att ryssen försökte ta sats över denna lilla å, och det gjorde han i minst 100 år. Men sen kom han, och det stämmer faktiskt, för han försökte hoppa över, men det går inte, utan nu är Sverige, Finland har vi, och Finland är trygga. Nu kan inte ryssarna anfalla Finland, de är i trygga händer. Nu har Sverige bättre kontroll på gränsen mot öster, vet du. Så nu,
och gick det då med krigen mot Polen där, Estland, Lettland, Litauen?
Det går bra, vet du. I Polen går det bra för Gustav II Adolf. Han lyckas verkligen, för han går i krig mot Sigismund, vet du. Och Sigismund har problem med Turkiet, turkarna anfall. Så Sigismund är ju upptagen på två sidor, va? Han har ju två krig mot. Men när de möts första gången så leder det inte till någonting. Men då skriver de under ett fredsavtal, och när det löper ut, då är Sigismund upptagen med turkarna i söder, och då kan Gustav II Adolf invadera Polen, vet du. Liksom. Han går in och tar väldigt rika områden i Polen, Östersjökusten bland annat, Gdansk, som numera heter Danzig, vet du. Det är ju en sån här Östersjöstad som ligger vid Östersjön, och när de får kontroll över den, då har de ju kontroll också för all trafik som går in, vet du. De får in väldigt mycket pengar, och det är ju bra för staten, för då kan de ju använda det i krig, att låta kriget fortsätta. I slutet, vet du, i september någon gång, så har man ett möte på Uppsala slott, vet du, liksom. Man har la, vet du, och det är då det här stora kriget som vi kallar 30-åriga kriget, det som har pågått i Europa i 11 år. Kriget börjar med då att 1618 med att tre katolska präster i borgen i Prag blir utkastade av en uppredad folkmassa som slänger ut dem genom fönstret i Prag. Men sen så sprids det här över Europa, och alla länder dras in i det. Och Frankrike, som är katolskt, plötsligt inser att det här är ju inte bra, vet du. Varför ska vi dras in i kriget? Och så då bestämmer sig Sverige, och ska vi gå med i kriget eller ska vi inte gå med i kriget? Alla riksråd får lägga fram sina för- och nackdelar med kriget, vet du. Och det som bondeståndets talman säger, att det är bättre att vi binder våra hästar i fiendens gärdsgård än att han kommer hit och binder sina i våra. Det vill säga att de menar att de ska slå fienden där fienden är, och inte i Sverige, att de ska invaderas. Men det blir ju det att kungen bestämmer att de ska gå in i kriget, vet du. Nu tror man ju det att kungen vill ju få Sverige att expandera, det ska bli större tytan, alltså personlig fåfänga, för när man en gång får aptit för att ockuperar man länder, så vill man gärna ha mer och mer. Man vill ha större och större utrymme. Så det är ju en av förklaringarna att kanske Gustav Adolf går in i krig. Men
och vilka går han in i krig med nu då?
För då det är tysk-romerske kejsaren. Det är nästan halva Europa. Liksom så här, vet.
Och vad är det han tänker att han ska vinna? Är det Danmark och
eller? Nej, men han vill ju ta mycket av Europa. Stora delar av Europa.
Ah, för Östersjön och allt det där var redan klart.
Det har han redan. Ja. Så han vill verkligen ta. Han har tänkt sig att Sverige ska vara som ett, han har ju tänkt sig som ett bolag då. Eller man kan säga att man vill utvidga gränserna, att han ska kunna ta handel och allting liksom genom de tyska staterna ner genom Europa. För istället för att gå genom Öresund, så vill han ju släppa och betala tull varje gång man ska gå förbi Öresund. För danskarna har ju Öresund. Han tänker att om jag tar det från Stockholm, rakar ner vägen ner till Berlin och de här tyska städerna rakt ner, så slipper jag det, liksom att jag får det raka vägen rakt ner. Och de här tyska städerna är ju också bra, för att då får man ju kontroll också, vet du. Man har ju kontroll på allting. Liksom kan man ju kontrollera, vet du. Och så vill han ju gå till kejsaren i Wien och krossa kejsaren, så att man blir av med det problemet, så att man kan koncentrera sig på att sen, om kriget fortsätter, så har man ju i alla fall slagit ut en fiende. Då kan man ju fortsätta kriget och bråka med de andra.
Och vilka hade han på sin sida? Vilka hade Sverige på sin sida? Var det Frankrike eller?
Ja, Frankrike var ju det, vet du. Liksom, fransmännen insåg det, att de säger att det som är illa för Frankrikes fiender, det är bra för Frankrike, resonerar de. Och då får Sverige då pengar. De skriver kontrakt och då får de pengar. Plus då att Frankrike i nästan 3 års tid, eller så länge kriget pågår, håller, vet du, 36 000 man trupper redo att gå ut i krig. Va? Och precis då när Gustav Adolf går ut i det här 30-åriga kriget, så inser de att det här är precis rätt läge. Vi behöver mer trupper, va? Vi måste ha mer. Därför bråkdelen av armén är utländska trupper. Det är bara en tredjedel som är svenska. Resten är ju värvat från Skottland och alla andra länder runt omkring. England och de här och Baltikum och Finland i stor del. Men Gustav Adolf använder ju inte svenska speciellt mycket. Han använder ju de utländska trupperna mer i kriget, för det är bättre att ha dem med.
Plus att då förstår jag också varför han vill åt de tyska städerna och pengarna.
Ja, det vill
för att han behöver pengarna för att kunna betala trupperna för att kunna expandera. Ja.
När de har bestämt det här då på det här mötet att de ska gå ut i kriget, så träffas regeringen och kungen den sista gången i rikssalen på Stockholms slott, det gamla slottet i Kron. Det är det som har brunnit ner sedan slutet av 1600-talet. Och kungen håller ett avskedstal till ständerna, och när de är där så svär ständerna att om det händer kungen något så ska drottning Kristina då, hon är 4 år då, hon är med i rikssalen på Stockholms slott vid den här tronen, och de svär att de ska utse henne till efterträdare om det händer kungen något. Och sen håller kungen tal och sitt avskedstal till nationen då, och det är ganska ett gripande tal faktiskt i Sverige. Han säger att må era små hyttor och lador fyllas, ängar och åkrar, vet du, ut i detta i Guds befall bjuder jag mitt hjärtliga innersta, kanske mitt sista farväl, kanske för sista gången. Och alla i rummet gråter när kungen håller talet. Det är ett väldigt känsligt, det är mycket känsligt. Jag kan inte själv, skulle jag läsa så skulle jag också tappa tårarna, men det är ett väldigt gripande tal i alla fall. Men sen bestämmer sig kungen, nu ska vi ut i krig, och allting är perfekt. Armén är organiserad, alla vet vad de ska göra, flottan har rustats upp, allting är klart. Men det första man gör är att man börjar befria Baltikum. Man åker över till Riga i Lettland och vet, och befria Riga först, för att ryssarna håller ju, kan ju ta de baltiska staterna. Så man börjar först med att få ordning på själva Baltikum, så att det ligger tryggt i svenskarnas händer. Och det blir ju tryggt. Riga faller, Estland har man ju redan, vet du, alltså Revald har man ju redan, så Estland är ju tryggat. Och så Litauen då, dagens Litauen som de, Vilnius som de tar. Och då lägger man svenska trupper och svensk förvaltning i de här länderna, för att de ska lära sig språket, de ska bli med i svensk kultur, vet du. Så man inför svensk undervisning i svenska språket. Sen kan ju Gustav Adolf gå i anfall mot Polen och sen ner då i 30-åriga krig. Så när han kommer ner i Tyskland så tar det väldigt lång tid. Därför att det kommer fartyg från Baltikum, från Finland, från alla de här provinserna till Tyskland. Och det kommer ta många veckor innan trupperna är klara. Så att det är en stor armé Gustav Adolf marscherar iväg. Men nu är det ju inte så att Tyskland är ju inte bara en nation. Det heter ju det tysk-romerska riket av helig nation, som tysk-romerska kejsaren kallar det för. Men det är faktiskt inte så. Om man tittar på kartan så är det faktiskt många små städer, vet du, borgar, enklare slott. Alltså Tyskland är inte en stor nation egentligen. Så när kungen marscherar iväg med sina trupper så, och dessutom så har ju den kejsliga armén dragit sig undan, vet du. Wallenstein som är befälhavare har blivit osams med kejsaren i Wien. Han har fått sparken. Kejsaren avskedar honom som överbefälhavare för armén. Så när Gustav Adolf marscherar iväg så finns det ju inga fientliga trupper någonstans. Så han kan ju lugn och ro bara traska på. Han tycker bara liksom att ja, det går bra. Liksom så här. Och ju längre söderut han kommer, desto mer soldater. När han kommer till en stad så förhandlar de en stund om en brandskatt. Det vill säga att om de inte betalar så kommer svenskarna storma stånd. Och då bränner de ju ner dem. Det vill inte de. Så då kommer de överens om en lösensumma. Och så marscherar armén in i den staden, och då har ju ingen kommit till skada, vet. Och alla soldater som är i de här städerna, de går ju över till Gustav Adolf, och han säger att armén växer och blir större och större och större. Till slut kommenderar han en armé på 150,000 man. Det är ju den största armén Europa har sett, vet.
Ja, för vi pratade ju om i något av de tidigare krigen så pratade vi om 8000.
Och... Ja, 8000. Ja. Det var ju hertig Karl som hade runt 8000.
Och nu pratar vi alltså 100,
150,000
man. 150,000
man, liksom så här. Men så får man också tänka på att i det här följet så är det också mycket civilpersonal. Drängar, pigor, barnfamiljer, alla är ju med i fält. Va? Soldaterna tar ju med sig sina fruar och barn i fält. Va? Så det är en väldigt stor armé. Men det är faktiskt inte så svårt att marschera med stor. Först kommer det små spaningstrupper som spanar och håller ögonen så att det inte är fina. Sen kommer nästa ingenjörstrupper. De bygger broar och fixar till och så. Och så kommer vet, soldaterna ridande och marscherande i ordning. Alla regementen går i turordning efter varandra. Sen kommer kavalleriet uppdelat på kanske 1000 man, avdelningsvis. Sen kommer kanonerna och sist kommer själva trossen. Och efter det kommer ytterligare spaningstrupper, vet du. Så att armén går att flytta, vet du. Så det är en väldigt stor armé han har, vet du, Gustav Adolf.
Men han vandrar på där i...
Ja, han vandrar på där. I Tyskland går det väldigt bra, vet du. Det är många som jublar när Gustav Adolf för att äntligen blir befriade från katolikerna. Och de tycker att Gustav Adolf är ju rena hjältekonungen. Och det är han ju också, vet du. Han är väldigt... Han vet ju det, vet du. De går två vägar. En halva armén går ner mot... Går över, vet du, Donau och ska gå in i Tjeckien. Alltså går den vägen. Medan en annan går in i Sachsen då, vet du. Och så tar sig den vägen. De delar upp sig då för de ska gå åt olika. Men när de kommer till Sachsen, då blir det första gången som de drabbar samman med katolikerna på allvar. Därför att i och med att de är protestanter, de här soldaterna, och katoliker. Så fort de ser en protestant så är det som antikrist eller djävulens. De menar att Gustav Adolf är djävulens anhang. Det vill säga det är djävulen som kommer. Så fort de ser en soldat så kastar de sig över den och dödar dem på fläcken. Va? Men nu är det så att den svenska armén har ju, som sagt, de har ju varit i krig. Men i alla fall när de är i Sachsen så möts Gustav Adolf och katolikernas härförare till i ett riktigt fältslag. Till är då, istället för Wallenstein så har han blivit överbefälhavare. Och de möts utanför staden Breitenfeld. Det här är 1629, alltså inte 1630 men 1629 då. Är första slaget, vet du. Och på den tiden undvek man stora fältslag för att det var inte så lätt, vet, att få trupperna att anfalla, som man gjorde ju inte. Men Gustav Adolf vill, men det blir i alla fall, det här blir, kan man säga, kungens riktiga första, inte som ett examensprov, men man vill se om han klarar av liksom att leda armén då, liksom. Det är inte de här 150 000 man, utan de är inte 150 000, de kommer att bli det sen när de marscherar ut den tyskarna. Jag sa det innan, men nu är de kanske 40 000 man, vet du, liksom så här, 40 000, eller 20 000 man, vet du, och katolikerna till har ungefär samma truppstyrka, 20 000 man han också, och de ställer upp sig som man gör dem i arméerna, och Tillys armé är gammalmodig och klumpig. De ställer upp dem i spanska fyrkanter, det vill säga alltså 30 sådana fyrkanter efter varandra och 50 man i led, och så har de då 7 meter långa pikar, en skog av pikar, vet du, liksom. Men Gustav Adolfs armé är mycket modernare armé. Därför att han kan kommendera trupperna mycket lättare. De ställs upp i tunna led. De går och grupperar om. Och dessutom, vet du, så är det så att kanonerna, kejsarens kanoner, behöver 30-40 oxar eller hästar för att dras på plats. Svenska kanonerna är så lätta att de kan flyttas av 4 man under striden eller flyttas av 2 hästar. Så lätta är kanonerna. Och så har Gustav Adolf infört det här med plutoneld, att alla musketerare faller på knä. Först är det 1 led. Det är alltså 3 led. De går alltså. Det första ledet faller på knä. Det andra ledet faller också på knä. Och det tredje ledet som står längst bak skjuter salvan. Liksom så. Och då blir det väldigt kraft. Det blir ju, plutoneld gör ju att det är ingen som står kvar om man skjuter. Så när det här slaget börjar så blir det också genombrott för Gustav Adolf. Därför att mitt i striden så försvinner flera tusen saxare som har gått över till katolikernas sida. Och de här spanska fyrkanterna, kejsaren kan ju inte ropa åt dem och springa åt fel håll. Många av soldaterna får panik och springer helt åt fel håll, för kanonerna, zunk, skjuter ju in de här projektil kanonkulor in i leden. Och då blir det så att soldaterna springer åt fel håll, vet du, liksom. Så, och då är det väldigt lätt för Gustav Adolf att vinna kriget. Han vinner ju det. Så på Breitensfelds slagfält så är det faktiskt han som vinner. Kejsaren som blir totalt utplånad, vet du. Det finns ingenting kvar av armén när de är klar. Striden pågår väl i 7 timmar. Slaget varar ungefär... Ja, ungefär 7 timmar, 7,5 timme. Men svenskarna klarar sig bättre, vet du, liksom. Och nu har ju då, kan man säga, tuppkammen på kungen svält. Det vill säga tuppkammen gör att han vill ha mer land. Han vill ha mer större utrymme. Det är därför han marscherar liksom genom Tyskland. Och
Är det då han landar i Lützen?
Nej, det gör han inte än. Utan när han kommer ner till München så drabbar svenska och spanska armén i krig, vet du. Spanjorerna har nämligen ockuperat München och ja. Gustav Adolf kommer dit och kör ut spanjorerna, alltså kastar ut dem. Och sen slår han sig ner där, och då visar det sig att han bygger en stjärnformad fästning som han döper till Gustavsburg. Men han är där nere i München i alla fall. Men så är det så att när de är där nere så ska de till en stad som heter Ingolstadt i Tyskland. Och de ska ta fästningen. Och nu är det så här att nu väntar ju Gustav Adolfs fiender på det som man kallar soldatenglyck, det vill säga soldatlycka. Att den här för är odödlig. Man går från seger från ena slagfältet till det andra och man fortsätter och fortsätter. Och plötsligt en dag så händer det. Och så blir det aldrig vad det har varit. Det hände Gustav Adolf och det hände Karl XII i slaget vid Poltava. Alltså soldatlyckan försvinner och då blir det aldrig samma. Det som händer i Ingolstadt är att kungen som vanligt när han ska är med i belägringen och han sitter då på sin häst och rätt som det är när han sitter där och tittar på fästningen på så är det en soldat inne i fästningen som ser den här. Och där sitter en fin herre på en häst så han laddar en kanon, fikonet heter kanonen vet, och skjuter ett skott. Pang! Boom! Och det träffar kungen i nacken. Kungen faller död ner eller hästen faller ner. Gustav Adolf faller in under. Och alla hans rådgivare och personal skyndar ut naturligtvis till. Kungen är alldeles översköljd av blod. Men så stiger han plötsligt upp.
Alltså det är kanonkulan träffar hästen.
Träffar hästen, ja. Så blodet rinner över Gustav Adolf. Ja. Men så stiger han helt plötsligt upp och så säger han än är detta mogna äpple inte moget att falla från trädet. Så det liksom. Och det är precis där i Ingolstadt som Gustav Adolf, den här soldatlyckan försvinner då. Men samtidigt som kungen håller på att stupa utanför så dör Tilly som de har tagit som med som fånge vet det inne i Ingolstadt. Han avlider samtidigt som kungen håller på att stryka vet det. Sen när de marscherar vidare sen och kommer till Nürnberg då kommer Wallenstein och han möter Gustav Adolf i utnötnings- och svältkriget i Nürnberg vet det liksom. Men det förlorar Gustav Adolf och rätt som det är så är han helt. Hans fiender kan överge honom, han kan inte få några förstärkningar. Så han bestämmer då att han ska... Och då drar sig Wallenstein naturligtvis snabbt norröver, vet du. Och då måste Gustav Adolf göra samma. Så det blir ilmarsch till Lützen, vet du. Normalt förflyttas en armé kanske 2 mil om dagen. Nu blir det alltså 2 kilometer. Nu blir det alltså 4 mil om dagen, alltså. Det skulle vara en idrottsprestation att ha en armé marscherande 4 mil om dagen, vet du. De räknar med att över 2000 hästar stupar på den här marschen. 2000 hästar dör på 4 mil alltså. Vet du. Det är ju, men det är ju den här jättearmén då med trossorna. Men så kommer de till Lützen och då har Gustav Adolf fått veta att Wallenstein har gått in i slottet och slagit sig ner. Och då säger han, nu har min sann Gud givit mig, nu har väl Gud givit mig fienden i handen. Det vill säga att nu ska han gå till anfall. Och Wallenstein tror ju då att Gustav Adolf han har gett upp, att han har gått till vinterläger. Så han skickar bort Pappenheim med sina trupper. Och så går han själv in i vinterläger. Men det här visar sig vara hans största misstag. För det är nu Gustav Adolf inser att nu ska jag en gång för alla krossa Wallenstein. Så redan nästa dag, tidigt på morgonen, är de iväg, vad heter det. Men det går inte så fort. Därför att marken de går på är ju leråkrar och det har regnat oberhört så marken är ju alldeles hal. Så när soldaterna rör sig fram så sjunker stövlarna ner, de fastnar. Så vid 5:30 tiden på kvällen är det fortfarande några kilometer kvar till Lützen. De kan se tonen i horisonten, vet. Liksom. Men de får lägga sig där de kan, bäst de kan. Soldaterna får lägga sig direkt på marken. Kungen ligger i en vagn. Han kan varken äta eller dricka. Han har några sömlösa timmar, vet. Men nu har ju Pappenheim fått reda på att Gustav Adolf är på väg. Så han skickar Wallenstein skickar ilbud efter Pappenheim att de ska komma till Lützen. Och på morgonen då, när de märker det på natten så hör de hur Wallensteins folk marscherar ut. Och kommer fler och fler soldater. Så i gryningen så ser de Wallensteins soldater har ställt upp sig i slagordning. Men nu har ju Wallenstein tagit bort de här spanska fyrkanterna. Nu står den i svensk uppställning som Gustav Adolf har sin svenska. Samma slagordning som svenskan. Och under tiden då medan de håller på med det här så sjunger de morgonbön. Fältpressen har andakt så att alla trupperna sjunger. Då sjunger de psalm 96. Förfäras ej du lilla hop. Fast fiendens klang och rop sjunger de vet, på svenska då. Vet. Men eftersom trupperna är ju tyska... Alltså hälften av dem är ju tysk. Så sjunger de Versage nicht du Holf klein, liksom så här, förhära sig du lilla hop på tyska då. Sen talar ju kungen på tyska till trupperna naturligtvis, eftersom han kan ju tyska, han har ju lärt sig. Och sen så är det meningen att armén ska sätta sig i rörelse, men då går det inte, för att det sveper in tjock brandrök, vet du. Och det är ju ganska obehagligt för svenskar, för ju längre de måste vänta, desto längre tid får Pappenheim på sig att komma med sina trupper, de här bepansrade kurassiärerna, vet. Inte förrän vid 11-tiden har dimman lättat så mycket att de kan gå till anfall, och då skjuter de först löset. Svenskarna sätter sig i rörelse. Kungen leder, han har kontroll över västra armén. General Stålhansk rider tätt bakom kungen, vet du. De kommer fram till en väg, och i dikerna har då Wallenstein lagt musketerare som ska förhindra, och det blir skottlossning. Men så lyckas svenskarna rensa bort dem här, de tar sig över vägen liksom, och så fortsätter de liksom så här, vet. Och ibland tätnar dimman, ibland ser man inte mer än 4 steg, man ser inte alls, för det är så tjockt. Och nu, precis när svenskarna kommit över, då öppnar Wallensteins kanoner eld. Zunk! De första kanonkulorna kommer in bland leden av svensk, ska du veta, liksom så här, det striden pågår, vet. Efter en stund så ligger 100-tals hästar, efter några timmar 1000-tals hästar uppfläckta med magar, invällor, soldater. Åkerfälten är hala blod, vet du. Det är skrik, fasa, eld. Och precis så förvirrat som det alltid är på ett slag, vet du, i den här tiden. Och de här soldaterna som gick i prydliga led, de kommer ifrån varandra liksom, så att det blir man mot man, så här, adrenalinkickande frustration som man har gjort i alla tider, från grottåldern till våra dagar. Man slåss man mot man. Och så soldaterna liksom, eller de kanske blir rädda och flyr och springer åt fel. För i under hela drammen så skjuter båda sidor, zunk, in kanonkulor från bägge sidor, vet du, in, vet du. Och då, precis just då, kommer Pappenheim, han och hans, de här 2000 tungt beväpnade kurassiärerna, som en tung krigsmaskin, såhär, kom till kod, kom till kod, kod, liksom såhär, kommer liksom ett ronkigt skrik och raseri, så kastar de sig in just där de behövs, och det är precis där vad kungen är. Och svenskarna drifts tillbaka för ett ögonblick, men kungen skickar fram överste Stålhandske med hackapeliterna, och de lyckas stoppa Pappenheim. Och mitt i den här drabbningen vid Pappenheim så illa skadad att han dör efter en stund, vet du. Striden böljar fram och tillbaka, och det är liksom ingen har kontroll riktigt över det här, vet du, liksom, vet du. Och så mitt i all denna rör liksom, var är kungen? Var är Gustav II Adolf? Jo, han har den här morgonen fått en alldeles ny hingst, en ung stark hingst som heter Streif, en häst som han aldrig har ridit. Och det kanske var lite det som var felet, för det var för honom som att köra en Porsche för första gången. Han kanske inte riktigt klarar av det riktigt. Men i alla fall, han är i alla fall på rätt ställe vid rätt tidpunkt i alla fall. Han sitter till häst, och plötsligt så upptäcker han, vet, att centern håller på att svikta, så han rider bort dit. Då upptäcker han, vet, att smålänningarnas överste har blivit skjuten och ligger död. Så han leder smålänningarna över ett nytt av. Men nu visar sig att hästen är för snabb. Kungen kan ju inte ha glasögon på sig när han är följt, för han är ju närsynt så här. Han är ju närsynt, så han kan ju inte ha glasögon på sig. Men i alla fall, hästen är för snabb. Så då kommer han in bland kurassiärerna, bland österrikarna. Och de ser hur här kommer en fin herre med eskort ridande. Så de skjuter efter honom. Så illa, vet du, att benpipan sticker ut genom armen. Liksom. Benpipan sticker ut genom tyget. Men alla ser ju till kungen att han ska stiga av och få såret omlagt. Men kungen bryr sig inte om det, utan han fortsätter att strida. Men efter ett tag så inser han då att det är nog bäst, så han kliver av hästen. Och då får man ett provisoriskt förband. Och när han ska sätta sig upp så kan han ju bara rida hästen med en hand, hålla i tyglarna med bara en. Och när han kommer upp då så galopperar hästen, för den har blivit skrämd av pistolskott. Så den stegrar sig. Och då går det här bandaget upp och det börjar blöda. Kungen måste ha haft våldsamma smärtor just i drabbningen i det. Men han fortsätter i alla fall att rida. Och så plötsligt blir de omringade av österrikiska kurassiärer. Och då är det en man som rider upp snett bakom kungen som heter Moritz von Falkenberg som dyker upp bakom kungen. Och han tar sin pistol och han skjuter av den så nära att eldkyllret som kungen har träffas av pistolmynningen. Det flammar upp liksom bakom. Och kungen har ju inget harnest av stål under. Han har ju bara 3 skjortor under och sådär eldkyllret. Liksom. Och då faller kungen naturligtvis tillbaka. Han ramlar baklänges. Och då är det en annan man som tar tag i kungen, vet du. Och de rider iväg, vet du, i rasande fort, galopperar iväg. Och han försöker hålla upp kungen, men kungen är ju som man säger tämligen fet, så det är lite svårt att hålla upp. Till slut så slutar det med att kungen ramlar ur sadeln och hänger efter hästen släpande i stigby. Till slut så hamnar han i alla fall platt med näsan på en åker, vet, han blir liggande. Och då är det en av hans en man som heter Leufing, en page som kliver av och försöker få upp kungen. Han försöker sätta upp kungen på hästen, men kungen är ju så fet, han är ju så tung så det går inte. Och medan han håller på då med det här, så kommer det några österrikiska kurserare och de frågar så här: vem är det? Att det är bara en svensk officer, säger han då. Så går de fram och frågar: vem är ni? Och då säger kungen: ich bin das König aus Schweden, jag är Sveriges kung. Då försöker de ta med honom som krigsfånge, när det går inte. Och i ren raseri då så river de av honom alla kläderna, liksom älgkylret, skjortorna. Så tar de ett svärd, kör det rakt i bröstet på honom, ett kopparstick rätt in i bröstet, i bröstkorgen på honom. Skjuter en kula, inte i bröstet utan på ett annat ställe. Liksom, men kungen lever fortfarande, och så hugger de ner den här parsen då. Han lever ju, han är inte död, han fortfarande. Och då kommer den italienska härföraren Piccolino, vet, ridande med sitt sällskap. Han får ju se, han går fram till kungen, kungen ligger där, vet, helt naken. De har tagit av honom hans klocka, hans guldring, allt. Det enda som ligger kvar är 3 blodiga skjortor. Piccolino går fram, vet, och de ger honom ytterligare några sting med några så här kopparhugg. Och så skjuter de en pistol, sätter de den mot tinningen och skjuter den. Och så lämnas kungen där. Men ingen vet ju att kungen har stupat. Drabbningen pågår ju fortfarande, vet du, liksom. Ingen vet. Men så plötsligt kommer Streifridan in bland fienden och in bland svenskarna. Och man ser att sadeln är blodig, pistolerna är avskjutna, att någonting har hänt. Men nu är det som är helt ofattbart. Precis då när Streif kommer så händer det att armén går till anfall igen. Hertigen av Weimar tar över kommandot, vet du. Och han går till anfall igen och igen och igen. Svenskarna går till anfall trots att de har förlorat tusentals människor, så går de igen. Och sista gången lyckas de ta Wallensteins kanoner. Men där är, så att säga, överheten, det är för stort. Men Wallenstein retirerar i god ordning när skymningen faller. Men svenskarna är kvar på slagfältet och inser att de har vunnit.
Trots att kungen har stupat.
Trots att kungen har stupat. Va? Och sen då, i mörkret, hittar man till slut kungens sargade lik. Det ligger alltså svårt nedtrappat i leran. Man tar hand om liket, man tar det till Leipzig där kungens livläkare balsamerar liket, vet du. Man fyller kroppen med väldoftande oljor och sånt där, vet du, liksom. Så att, och så läggs kroppen i en kista och förs sakta i position upp till Stockholm, vet. Fast inte som det ser ut på en tavla, en 1800-talstavla, där kungen ligger i en välbalsamerad kista när han kommer. Den förs ombord på ett fartyg i Tyskland och så seglar den upp och så kommer den upp till Stockholms slott där den ställs in, vet du. Enkedrottningen kommer ju naturligtvis ner, för hon är ju i Tyskland. Hon har ju varit ner och kungen har ju skett så hon kommer ju ner och följer med. Så när den kommer till Stockholms slott så ställer man in den. Och man tar ut hjärtat, kungens hjärta. Man separerar hjärtat från kroppen då och ger ett litet skrin till enkedrott. Men hon är ju, hennes sorg är så stor, va. När hon får in kistan så tar hon av kistlocket. Hon vill sitta vid kistan dag och natt. Hon vill kyssa liket, det kungliga liket. Och där ligger ju kungen, vet du. Begravningen sker inte förrän 1 år och 6 månader efter, 1634 sker det, därför att drottningen drar ut på tiden där med arrangemanget inför begravningen. Men Sverige har inte råd att hålla en så bra begravning för kungen, för att först måste man skicka iväg ett stort lass koppar, man måste få pengar, sen så diskuterar man, ska vi bjuda in massa sen utländska gäster, men man inser att nej, det är kanske inte så bra eftersom det har varit krig. Så man låter inte bjuda in några utländska gäster utan man håller begravningen. Men kriget fortsätter ju några år till. Inte förrän när västfaliska freden 1648 blir. Då har Sverige, då blir faktiskt Sverige erkänt att vi har stora landområden i Europa som tillhör oss, vet du.
Och det var under den tiden då som drottning Kristina,
ja, drottning Kristina då liksom, så vet du. Ja, när västfaliska freden kommer så blir hon, det är då hon efterträder, ja, pappa kungen. Det. Kungen är ju hemma, vet du, liksom. Han är ju död, va, liksom. Så, där, så det var väldigt... Men Gustav och Adolf, det är som jag säger. Sen måste jag bara kort säga att det finns... Det är så här att Sveriges riksdag 1633 bestämde att Gustav och Adolf skulle kallas för Gustav Adolf den store. Det bestämde Sveriges riksdag, det är ingenting som vi. Och ingen riksdag har tagit bort det beslutet idag. Så egentligen borde vi alltid säga när vi pratar om Gustav och Adolf att Gustav Adolf den store skulle han egentligen heta. Vilket jag tycker är helt riktigt om att... Jag tycker jag man skulle skriva i historieböckerna också, Gustav Adolf den store.
Tack för att du har lyssnat på Ronnys kunskap, avsnitt 3, Gustav den andra Adolf, inspelad på Momsteatern våren 2020. För produktion och handledning står jag, Peter Öberg. Och musiken ni har hört är skriven av Jan-Erik Säff till föreställningen The Erased. Gå gärna in och lyssna på fler avsnitt. I nästa avsnitt pratar vi bland annat om drottning Kristina. På återhörande.